Ja, här sitter jag tillsammans med, som du sa, två glada damer. Ulrika Taylor som är nuvarande rektor, eller vikarie, sa du visst att du är för Korsholms vuxeninstitut. Och också med rektor emerita Alice Lilla som var rektor i 34 och ett halvt år här, fick jag veta på förhand. God förmiddag på er.
God förmiddag.
God förmiddag.
Ja. Hörrni, vi ska prata om en jubilar. Korsholms vuxeninstitut, det ska till att fylla 50 år. Är det liksom, det är på lördag som ni firar, men är det liksom på riktigt födelsedagen, eller har ni bara valt det av praktiska skäl att det är en lördag? Vad säger du, Ulrika?
Det är nog av praktiska skäl. Vi firar ju egentligen hela det här läsåret nu, under hela läsåret, men att det här var en ganska lämplig tidpunkt för att hålla fest.
Mm. Alice, du har koll på det här med historien. Vi ska prata mer om vuxeninstitutets historia, men ja, just, vet du, finns det någon grundande dag eller något sånt? Eller är det höllt i historiens stöcken?
Nej, alltså man fick arbetstillstånd i februari 1966. Så att det där, men den första kursen så hölls hösten 1966, och jag tror att det var en klädsömnadskurs i Österhank mot 24 oktober.
Du tror?
Ja, jag tror, för att jag har sett det någonstans, men nu när jag har sökt i pappret så hittar jag inte exakta datumet. Men jag läste inför 30-årsjubileum så hade jag det här datumet.
Mm. Ja, vi ska ägna oss lite mer åt historia, för att jag läste Puffen då inför det här jubileet på lördag. Och då först föll på nätten ner för mig att det här liksom en skapelse av ungdomsrörelsen. Det var femte ungdomsriggen som låg bakom Korsholms vuxeninstitut till exempel.
Ja, det stämmer. Sven-Erik Lade var ombudsman för Svenska Österbottens ungdomsförbund och hade snappat upp någonstans runt om att nu är medborgarinstitut aktuella. Det är en rörelse på gång och landsbygden ska få sina institut. För nu kommer en ny lagstiftning från 1964 som berättigar till 70% statsandel eller statsbidrag som man kallar då på alla godkända kostnader. Mm. Och det betyder lärarlöner, sociala avgifter, resekostnader, hyror, värme och lys och allt. Och man fick ju noggranna direktiv vad som var vad. Och så alla pennor och gem och allting bokfördes och allting redovisades, så det fick vi 70% på.
Ja. Men ja, jag föreställde mig att det var kommunerna som låg bakom, men så var inte fallet.
Nej, kommunen var inte alls intresserad att åta sig medborgarstuten, för att de kände inte riktigt för det där, och att vuxna människor skulle börja gå på kurs och här och kursa sig, att man ville inte åta sig de uppgifterna ännu på 60-talet. Så därför har vi ju vår och Oravais Maxmo medborgarstut. Det var fjärde ungdomsringen. Så hade vi lika så i Malax, var det, är det då andra eller tredje ungdomsringen som är ditåt. Mm. Och undan för undan längs kusten så var det på det sättet.
Ja. Men i städerna hade det varit annorlunda. Där har vi arbetarinstitut och Työväen opistoja på finska och så vidare.
Precis. Det första kom till Tammerfors 1899. Vasa fick ett tvåspråkigt institut 1907. Och det var från modell från Stockholm där man hade det första arbetarinstitutet. Och det var för att bilda arbetarbefolkningen som man tyckte hade en låg bildningsnivå, inte hade haft möjlighet att gå i skola. Och bokföringskurserna var jättepopulära. Man skulle lära sig att hantera pengarna.
Ja. Men då på 60-talet då fick också landsortsbefolkningen skola sig i vuxen ålder.
Ja, i större utsträckning i alla fall. Och efterfrågan på kurser var ju enormt stor. Det blev ju en folkrörelse. Ibland by för by gick man igenom, vad vill vi ha, vad ska vi ha? Och det betydde att likviditeten blev lite besvärlig för de här ungdomsföreningarna, ringarna. Därför att det där, de här statsbidrag kom i efterskott.
Just det, ja.
Mm. Så det, när, till sommaren och till julen så blev det problem.
Jaha, okej. Okay. Du var rektor i många år. Hur var det då från 70-talet och framåt, just med omfattning och kursantal och deltagarantal?
Jo, 73 så kommunaliserades ju det här institutet, och det blev Korsholms vuxeninstitut, Mustasaaren Aikuis Opisto. Det blev samtidigt tvåspråkigt, och det betyder ju att då resurserna ökar nog betydligt, men nu hade man ju diskuterat det så att det skulle inte få bli dyrare för kommunerna än vad det hade varit förut, för kommunerna hade ju gett bidrag till det också. Och det där var ett dilemma för mig då jag skulle börja, men jag hade ju inte varit med i de diskussionerna, så jag kände mig inte skyldig. Och redan i och med att man då på grund av lagstiftningen skulle ha en rektor på heltid, så blev det ju dyrare. Så behövde man en kanslist, och med rasande fart så ökar deltagarantalet. Då.
Ja.
Det dirigerades från kyrkosplan 8 i Vasa. Där fanns ju kansliet att börja med.
Jaha.
Korsholms kommuns kansli fanns i Vasa på den tiden.
Det var en nyhet för mig. Ja,
ja, man lär hela livet.
Det är det som vuxeninstitutet finns till för.
Precis, vi snappar upp allt möjligt och så förmedlar vi det.
Ja. Hör du, Rika, för dig som ska vi säga nykomling, hör det att höra det här? Det som man varit tidigare.
Jag har ju fått sätta mig in nu också i historien. Och vi har gått igenom gamla tidningsurklipp och sen har vi diskuterat med Alice. Och det kan ju säga att så det är ju en imponerande historia. Och där är ju Alice varit i nyckelposition också att bygga upp det här institutet. Det har ju växt i rask takt under den tid hon var rektor också. Mm. Och har fått större personal och sen fick de huset, ett eget verksamhetshus. Men också just det här deltagarantalet och antalet kurser har ökat. Och sen det här med tvåspråkigheten som jag tycker är en riktig rikedom här i vårt institut. Att man kan ha tvåspråkiga kurser och folk samlas över språkgränserna också. Det är jätteviktigt.
Ja. Nu har du, Ulrika, liksom, har du ett lugnt och ombonat jobb nu bara, eller är det fortsatt kamp när det gäller finansiering och så vidare?
Jag tror nog att det, på den här positionen så är det alltid det. Det har ju märkt när vi har tittat igenom de här urklippen också, att det har nog varit regelbundet kamp, och det hade ju varit nu också. Det som är ganska fascinerande just med den här typen av verksamhet, att vi åstadkommer ofta jättemycket med små resurser också. Jag tycker att det här, det är klart att det är problematiskt, men utmaningar så föder ofta nya idéer också. Man hittar nya sätt att komma framåt.
Ja, Alice, jag är nyfiken på historien. Kan du dra dig till minnes några riktigt såna stora utmaningar eller någon riktigt häftig kurs när jag har följt med i tiden och plocka upp vad som är nytt, trender i samhället och sånt?
Alltså det som var märkligt att den tiden, eller på 70-talet, 80-talet, början av 80-talet, så ordnade vi det här tre dagars seminarier då folk kom i mängder. Vi hade Tjuroelv-seminarium där vi gick igenom miljöfrågor kring Tjuroelv. Började på fredag eftermiddag, hade 6 timmar på lördag och 6 timmar på söndag. Och där satt 40-50 människor. Ja. Vi hade köksorna i skolorna engagerade som kokade mat, vi åt och vi hade paus och så vidare. Väldigt gedigna föreläsare. Och sen samma sak var det i skärgårdsseminarier, stundarseminarier. Det här typens verksamhet, det tror jag inte folk binder upp sig mera idag som man gjorde då på början av 80-talet. Att man satt tre dagar och rad hela helgen med andra ord för en sån där allmännyttig sak så att säga, för att lära sig mer om det.
Ja, man är inte folk nu också ska vi säga brinner för samhällsengagemang, men just det här att vara bort och hemifrån 3 dagar. Varken familj eller arbetsgivare skulle tolerera det. Okej, det var på veckoslutet, sa du.
Det var veckoslut, så det var fritiden man använde. Sällan var arbetsgivaren inkopplade på det.
Nej.
Idag är det kanske lite annorlunda, att arbetsgivaren ser också det här nytta med att ha en uppdaterad arbetskraft. Mm. Och då går man.
Ja. Vad ser du, Alice Lilla, som största praktiska nyttan med vuxeninstitut, arbetarinstitut och så vidare, det här med folkbildning? När det nu är hårda tider och folk räknar pengar, arbetsgivarna också. Suomi nousuun, vad ska det här, Finland ska stiga och vi ska vara produktiva, så borde man här utnyttja de här verksamheterna mer?
Absolut tycker jag det, därför att här har man möjlighet att det är ju det mest demokratiska institution som finns. Finns det att man har en god idé kan man vända sig hit, och förutsätter man eller får man för sig att det här har underlag för sig, så förverkligar man det. Man kan ha föreläsare hur svåra ämnen som helst så kan vi ta upp inom ett medborgarinstitut och det där bjuda ut det. Och det är öppet för alla. Mm. Det är inte en sluten grupp så att säga som får den här. Så att det är absolut den bästa bildningsinstitution och det är unikt i världen. Det finns inget annat land som har det här. Så det här skulle jag exportera den här idén till Afrika och till Asien. Där man ska ha stora massor bildade. Ja. Därför att det här upplägget är jättebilligt. Det finns ingen sektor som har så billig administration som just det här. Det tror jag alldeles säkert.
Ulrika, vad har du att säga?
Jag håller förstås med. Och det som ju har varit fascinerande för mig också nu på den här stolen. Just att se nu när vi ska planera vårens program också. Hur mycket initiativ det kommer från byarna. Och från hela kommunen. Och just sån här nytänk. Och där, när du sa om de här seminarierna så har det faktiskt kommit den typen av idé också. I Veikkaus kommer det att ordna ett sån här omställningsseminarium. 2 dagars seminarium där man funderar på byns framtid och just med det här hållbar utveckling då som det här röd tråd i det hela. Så att det ser jag ju som en jättepositiv sak att där kan vi gå med och stöda och hjälpa dem att ordna den typen av seminarium.
Allt går igen.
Vad bra. Och sen fortbildningar som vi har riktat till lärarna men som har varit öppna för föräldrarna också. Och det tyckte jag var jättepositivt att också föräldrarna hade möjlighet att se hur den fortbildning får lärarna, vad är aktuellt i skolan och kontakten mellan skolorna och föräldrarna får man på ett öppet sätt så här. Och i och med att vi fick så goda utrymmen här har vi auditorer. Vi behöver aldrig liksom vara rädd för det. Vi hade önskat en sal på 150 personer, men så var fullmäktige här så det är dubbelt uppskade, så nu är det 329, vilket gör att det vi kan ha hur stora tillställning som helst igen. Sen det som fascinerar är de här satsningar som vi har haft där man har kunnat engagera, och det här ger ju möjlighet för människor att få en motvikt i det här vardagshårda jobbet, att socialt träffas, att utöva någon konstart. Och det är väl det som gör att vi är friskare, lever längre, aktivare och engagerar oss. För det är det vi behöver.
Och det är ren vinst för samhället också.
Absolut, absolut. Om man skulle kunna räkna det hur mycket hälsocentralen sparar så skulle det ju vara fint. Jyrki Manninen, en professor vid Joensuu universitet, så han har påmint gång på gång om det här.
Hörni gott folk, på lördag alltså är det fest. Några ord om det också, vad allt för sig går då? Du har en inbjudan där Ulrika, du får läsa lite vad ni tänker bjuda på.
Det som vi tänkt bjuda på så är dels har vi plockat upp de här grupperna som har varit med från början. Och vissa av dem har ju mycket längre historia än institutet. Där har vi då Korsholm Big Band är med och sen har vi Singsby Sångkör. Som också, de har väldigt lång historia och har varit med. Och sen har vi Smedarna som startade också i begynnelsen. Men sen vill vi också bjuda på lite nytt och framåt syn. Så vi har österländsk dans på programmet. Och sen har vi barbershopgruppen som bara har funnits i några år här. Och sen har vi ett uruppförande av ett pianostycke som är vår signaturmelodi, Smith heter den. Det är pianostycke av Dan Andersson. Och sen har vi då en utställning i aulan med produkter då från 5 årtionden. Och sen har vi gjort roll-ups för varje årtionden också där vi har samlat lite fakta och bilder från varje årtionde. Och sen ska vi inviga vårt nya vardagsrum här. Så folk får se också hur det ser ut här i kulturhuset.
Det låter lovande. Och Alice Lillas, du håller tal. Har du skrivit det klart eller sitter du och filar den?
Jag filar och sitter och har lite illustrerande bilder som jag ska ha med. Så att det börjar vara ganska så nära klart. Det är spännande. Det är så lång historia att gå igenom trots att det... Om man jämför med andra utbildningsinstitutioner så det är ju inte särskilt gammalt. Men det där 50 år är ändå en betydande del. Och sen allt som har hänt här, det är ofantligt mycket. Så det är att vraka och välja. Och man skulle vilja ta fram allt så jag borde ju få en timme på mig. Men det lär jag inte få.
Du får skriva en bok sen.
Ja, ja.
Hörrni, ni ska ha en jättetrevlig fest på lördag, Korsholms vuxeninstitut. Och med hopp om 50 år till, 100 år till, 150 år till.
Absolut, alltså det är då en institution som kommer att överleva. Trots att här nog också har varit sparåtgärd. 90-talet var besvärligt. Ja. Så det hade väl nu varit en period som jag inte har behövt uppleva liksom konkret. Men det där, det brukar ordna sig, och jag tror också att politikerna inser vikten av att ha ett bra medborgarinstitut. Och vi har så enormt fina lokaliteter och vi har så god kontakt i periferin. Och där vill jag ju poängtera att periferin har vi alltid varit mån om i det här institutet. Och också när huset byggdes så var man ju rädd för att nu för ni allting centralt. Men vi fick 700 extra timmar, så vi behövde inte en enda timme från periferin för det.
Hej, tack så mycket. Nu får ni fortsätta förbereda och fundera, för det är som sagt var stor fest på lördag. Tack ska ni ha, Ulrika Taylor och Alice Lillas.